Välkomna till Allvarligt talat, ett program som bygger på publikens frågor. Idag med dramatikern och författaren Mirja Unge.
Hej, jag heter Ingemar Berntsson, är från Tjörn. Är det rädslan för att verka präktig som jag brukar ursäkta mig med ett litet skratt? Man måste ju tänka på miljön. När jag i vardagen försöker göra en insats, till exempel genom att cykla istället för att ta bilen. Hur kommer det sig att det ofta anses coolt att vara nonchalant, men töntigt att bry sig? Det var min fråga.
Hej Ingemar. Kommer du ihåg hur det var i skolan? Den där självklara uppdelningen mellan töntar och coola. Vem var det som gjorde den egentligen? Den bara fanns. Och vi som var töntar, vi drömde ibland om att komma tillbaka efter sommarlovet och vara någon helt annan. Men det räckte ju aldrig med en ny tröja eller en ny frisyr. Töntigheten satt mycket djupare än så. Och vad var det som gjorde oss till töntar egentligen? Var det för att vi var präktiga och lydiga? Det var ju de som var nonchalanta och gjorde som de ville som var intressanta. De coola som sa emot lärarna och tafsade på vilka tjejer de ville. Och som körde hem från festerna utan körkort med oss töntar där bak. De coola vågade leva ut sina galna idéer och var inte rädda för att göra fel. Det var de som fick saker att hända. Och visst var vi lite avundsjuka på deras nonchalans, på friheten som de verkade ha. Men de där som var coola i skolan, hur coola är de nu? Att vara nonchalant och inte bry sig om andra människor känns barnsligt. Jag tycker inte att det är coolt att vara nonchalant. Jag tycker det är coolt att bry sig. Men vad är det med nonchalans som är coolt i så fall? Kan det vara att nonchalans protesterar mot det invanda och trygga? För om vi bara är präktiga och lydiga, om vi aldrig gör något oväntat och annorlunda, kommer det att hända något alls då? Kommer vi att få syn på något nytt? Jag tänker på vad jag brukar säga till mina skrivarkurselever när de använder klichéer. Varför ska vi skriva överhuvudtaget om vi använder gamla slitna uttryck? Klichéer är tråkiga. De säger ingenting nytt om världen. Kan det vara så att de som är präktiga gör som man ska och de nonchalanta gör som de vill? Och för att göra något nytt och tänka nytt kanske vi måste vara nonchalanta mot det invanda och bryta lite mot reglerna. För är det inte de som är gränsöverskridande på ett konstruktivt sätt, som vågar tänka själva, som får oss att se världen på nytt och som för oss liksom framåt? De präktiga, det är rejäla människor som har hjälm och hålfotsinlägg. Lite självgoda och hämmade med bekväma kläder och en praktisk frisyr. De präktiga, de lägger sig tidigt om kvällen, för annars är de ju trötta när de ska kliva upp. Och jag vet ju inte hur du ser ut när du kommer där på din cykel. Men ser du verkligen mycket coolare ut när du åker i din bil? Är coolheten så skör att bara för att vi tar cykeln så blir vi präktiga typer? De coola skrattar nog aldrig så där ursäktande åt sig själva. Det kanske är det där ursäktande skrattet som liksom visar att vi skäms för oss själva, som riskerar att göra oss till en tönt. Att vi inte står för det vi gör. Nej, jag tycker att du ska räta på ryggen och cykla snabbare. Känn dig fri och känn hur det hissnar när du cyklar på ditt helt egna sätt. Och står för att du känner ansvar. Det finns nog en nonchalant rebell längst där inne i oss präktiga också förresten. Det svåra är bara att våga släppa fram den.
Jag heter Kristina Hagen och bor i Järna. Jag har en fråga som lyder så här. Vad är det som gör att en del människor går medan festen pågår och är som trevligast, medan andra hänger i krokarna i hatthyllan långt efter att sista gästen har gått? Och om de som inte vill gå ändå skulle göra det, ångrar sig och inte kan släppa taget om det som skulle kunnat ha varit om de nu inte hade gått? Festen är förstås en metafor. Och det var min fråga.
När Askungens systrar åker iväg på bal sitter hon kvar i spisen och försöker intala sig att en bal inte är något särskilt. Men hon lyckas inte, för en bal kan ju vara alldeles underbar. Och det här är liksom festen som kommer att förändra hela hennes liv. Fast det vet hon inte om. Och vad hade hänt om hon inte hade kommit iväg utan stannat hemma? Tänk på alla de där festerna vi aldrig kom iväg på. Och alla de där festerna vi hängde kvar för länge på. Alla val vi har gjort och som gjorde att vi valde bort något annat. Alla de där andra liven vi kunde ha levat och som kunde ha blivit mitt. Ett liv med andra platser och andra människor och andra tankar. Och om jag går och grubblar och ångrar de där andra liven så lever jag ju inte i det här som blev. Jag kanske bara går runt och ångrar att jag inte ens levde i det liv som blev mitt. Och är det inte lite olika det där om vi är såna som stannar till slutet eller om vi går tidigt? Ibland är jag nog en sån där som Askungen. Som går från festen mitt när den pågår och är som trevligast. Jag vet inte varför, jag bara gör det, nykter och samlad, tänker jag kanske på morgondagen och på hemresan. Eller vi som går tidigt kanske måste hem och vila förresten och smälta intrycken och fundera. Vi kanske är såna där lite känsliga själar. Vi som går tidigt kanske inte orkar möta det som kan komma om vi stannar. Men nog kan jag ligga där i sängen och vrida mig och grunna på om jag missade någonting. Hur vet man förresten när en fest är som trevligast? Är det liksom så att alla bara känner när det är på väg att vända? När Askungen har lämnat festen går hon och lägger sig i spisen och sover. Ja, men längtar hon inte efter något mer? Varför stannar hon inte kvar som systrarna? Oroar hon sig inte för att prinsen dansar med någon annan? Och vad hade hänt om hon stannat? Ja, det är klart att förtrollningen skulle släppa. Är hon rädd att mascaran ska rinna och att hon kommer stå där och tappa allting, kontrollen och klänningen och skorna, och sitta och vara sig själv? Och vem är hon då? Skulle hon dricka för mycket och börja gasta och hångla med prinsen i hallen och skämta och röka och ragla runt och vakna i en trapp någonstans med huvudvärk och skavsår på fötterna efter de där eländiga glasskorna? Vi som går tidigt kanske måste gå för att vi är rädda för att råka släppa ur oss vår svarta sump där i gryningstimmen. Askungens systrar klänger nog kvar på balen. De hoppas, de dricker lite till för att bli snyggare och roligare. Och kanske för att få komma närmare någonting. Vi som är kvar sist vet i alla fall att vi var kvar till slutet. Vi missade ingenting. Kanske är det därför vi ibland stannar alldeles för länge på fester. Och i relationer. Och på arbeten. Vi bara stannar och stannar. Vi klamrar oss kvar för att inte missa något. Vi vill ju vara där om det händer. Men vad tror vi ska hända egentligen? Vad väntar vi på? Efter festens sista lilla hopp om något hisnande. Och är det inte just då, när vi sitter där ihopträngda i nattens mörkerland, som det kan hända att vi får syn på varandra? Att vi gläntar på våra stängda rum och visar något vi aldrig visat förut?
Jag heter Annika Hellgren och bor i Palma de Mallorca. Jag har en fråga som handlar lite grann kring skapande. Kan man skapa något, text, bild och musik till exempel, utan att vilja visa, berätta något för andra? Kan man så att säga bara göra det för sig själv, bara för själva processen och för att njuta själv av resultatet? Nu i Instagram-eran så vill man ju gärna ha gilla-markeringar på sina utlagda foton. Inte feedback, recensioner eller kritik. Men när det gäller konst så måste man ju räkna med sådana reaktioner också. Funderingarna går alltså kring det här med skapande och respons. Vissa kan ju tycka att det är lite patetiskt med den här längtan efter respons, medan andra tycker att det är ju både mänskligt och modigt att vilja visa upp sitt skapande. Det vore roligt att höra lite om dina tankar kring den här frågan. Hej då från Annika.
Hej Annika. Det kanske är som du säger, att det är något mänskligt i att vilja visa upp sitt skapande. Det är så mycket som blir meningslöst om det inte finns någon annan där. Allt det där vi gör för andra hela tiden och som känns meningsfullt just för att någon annan ser det. Allt det där vardagliga skapandet. Vi lagar mat, vi flätar hår och skriver julklappsrim och planterar blommor. Vi dekorerar och städar och ordnar. Vad är det ens för mening med att duka bordet när jag är själv? Jag kan ju lika gärna stå vid spisen och äta direkt ur grytorna. Jag träffar ganska ofta skrivarkurselever och pratar om det här med att debutera. Varför är det så viktigt egentligen? Att debutera gör oss inte snyggare eller mer älskade. Vi kommer inte bli coolare eller rikare. Det är att vara i skapandet som är det njutbara. Det kommer inget sen som kommer att göra mig lyckligare. Att hantera den färdiga boken är liksom något helt annat än att vara i skapandet. Bara själva boken känns ju främmande. Att det har blivit ett föremål av den värld som fanns i mitt huvud. Och sen är det ju, som du säger, att få recensioner och verkligen få kritik, det är en utsatthet som är ganska plågsam. Och tänk om jag inte klarar av att skilja mig själv från det jag har skapat. Då är det mig de bedömer. Men jag minns hur jag själv skickade runt manuset till min debutroman till en massa olika förlag och alla tackade nej. Och jag stod där med alla nej tackbrev och kände kylan från avgrunden. Det jag hade skapat var ingenting som hade värde för någon annan. Jag tror att det var den insikten som gjorde ondast. Om det som jag skapat inte berör andra, tappar inte det sin mening då? Jag skriver ju av många olika anledningar, för att det är roligt och för att det är ett sätt för mig att försöka förstå den här världen. Men är det inte ändå något som blir stumt i skapandet? Om där inte finns en annan människa som läser och tar emot? Att debutera är ju att visa upp det vi har skapat och få bekräftat att det är något som är viktigt för andra människor också, inte bara för mig. Och det finns en till stor sak som förändras i och med debuten. Och det är hur andra ser på vårt skrivande. Jag hade känt att jag var en författare redan från det att jag var ett barn. Jag ville vara en sån som skapade egna världar. Men det var först när jag hade debuterat som alla andra också förstod det. Ni verkar ha det så trevligt i den där bokcirkeln. Sitta så där och prata och vara tillsammans i en romanvärld. Det är ju ensamt att skriva och läsa. Men har ni tänkt på den där närheten man plötsligt kan känna med en helt främmande människa när man upptäcker att man har läst samma bok? Att vi har levt i samma romanvärld och kan mötas där långt inne någonstans i ett hemligt rum tillsammans med romankaraktärerna som är våra gemensamma vänner.
Eva Östlund heter jag och jag kom från Stockholm. Efter ett dödsfall i familjen så skulle dödsboet delas lika i samförstånd. Men hur delar man med någon som vill ha allt? Det var min fråga.
Hej Eva. Ja, det låter rätt fint, det där ordet, samförstånd. Men jag hör ju att du låter lite irriterad. Det är ett citat, eller hur? Någon har sagt att ni ska dela i samförstånd. Men tänk om det inte finns något samförstånd, bara väldigt olika förstånd. Det kanske aldrig har funnits något sånt där fint samförstånd ens. Och så står vi där vid dödsboet och ska försöka hitta det så där på en gång, mitt i all sorg. Du säger inte vilka det är som ska dela, men jag tänker att det är syskonen som står där när föräldrarna har dött och ska dela igen. Och delat har vi syskon försökt göra hela uppväxten. Vi har delat rum och delat bord. Du delar och jag väljer godisbitar och godsaker. Och vi har delat på våra föräldrar och på deras uppmärksamhet. Och vi har delat på katten och på kamratposten. Först läser du och sen läser jag. Och vi har delat på baksätet i bilen alla semestrar. Där är din plats och där är min. Och där går gränsen. Och nu står vi där och ska dela igen. Det är syskonen som vi lever med alla de där första åren i livet. De åren som vi liksom blir till som människor. Och hur är det att leva där i skuggan på smulorna, resterna som blir över när syskonet tagit det bästa och det största och tagit all kraft från föräldrarna? Vad händer om vi inte skriker till oss uppmärksamhet eller roffar åt oss? Om vi bara står och väntar på att det ska komma ett sånt där samförstånd och ordna upp allting? Och om det aldrig kommer något samförstånd? Om det bara kommer en skavande känsla av orättvisa? Och nu står vi där igen vid dödsboet och väntar på samförståndet. Var är det någonstans? Men är det så viktigt då med de där sakerna, kan man ju tänka. Det är ju bara saker. Är det inte viktigare att hålla sams än att gräla om gamla saker? I somras dog en nära släkting till mig plötsligt. Och när jag gick in i hans rum såg jag sakerna stå där, ensamma och övergivna. Sakerna som egentligen bara är saker, men som får ett värde av att någon som vi älskar har levt med dem och hittat dem och samlat och flyttat med sig dem genom livet. Möblerna som har sina historier, sina ärr och repor och flagor, sina minnen. Våra möbler som är våra vänner. Våra tålmodiga tjänare som står och bara står och väntar på sina uppgifter. Nej, det är inte vilka saker som helst. Det är saker som den vi älskat har levt med och sovit i och slitit på med sin kropp. Den där kroppen som har funnits i världen men inte längre finns. Närmare min gamla döda mormor kan jag inte komma än att sätta på mig de där ullvantarna som hon har stickat. Jag har hennes murgröna här hemma förresten. Och det är inte vilken krukväxt som helst. Nej, för den är hennes. Och den har vuxit jättestor har den blivit. Och jag vet att det är hon som gör att den växer. Nej, ni ska inte dela i samförstånd. Det går ju inte. Sluta med det. Ni ska dela lika och precis och rättvist exakt. En till dig och en till mig. Och sen, när ni har delat, så kanske du kan vara lite där bland sakerna och känna närvaron av den som har levat, men inte längre finns.
Ni har hört Allvarligt talat. Tekniker Fabian Begnert. Producent Susanna Einerstam. Musikinformation hittar du på nätet och det går att lyssna på vårt program i appen Sveriges Radio Play. Har du egna frågor? Skriv till oss. Allvarligt talat @sr.se